Du lyssnar på Radio Independent Living. Motstånd en plikt är ett program om politiskt motstånd och civil olydnad. Unga med funktionshinder söker sig idag mot radikalare rörelser. Direktaktioner är det politiska verktyg de väljer, och man kan konstatera att de radikala grupperingarna utanför handikappfrågornas område och de inom rörelsen följs åt till form och innehåll. Kanske kan det ses som en reaktion mot den organiserade politiken, mot dennas oförmåga att möta problemställningar och krav från olika grupper. Utom parlamentarism och civil olydnad är det som gäller.
Vi skulle göra en kurs om civil olydnad. Sen så var jag frälst. Ganska häftigt faktiskt.
Kanske är det så att handikappfrågor inte ses som politiska frågor. Kanske våra behov och vår rätt till delaktighet fortfarande ses mest som ett socialt problem. Och vi som problemförföljda stackare. Är vi politiska varelser överhuvudtaget? Finn Hellman menar att vi inte ses som sådana.
Jag har förstått att jag liksom inte ses som en politisk person. Ja, men till exempel när jag blev gripen på Reclaim Streets för några år sedan på Götgatan. Det var ju inte bara jag som blev, utan vi var ju 250 personer och sånt där. Det var ett av de största ingripanden i Sveriges historia. Men då hade jag ju möjlighet att slippa därifrån egentligen. Men jag valde att inte gå med på det, för det hade varit så himla förnedrande. För att frågan jag fick var i stort sett, hur har du hamnat här? Därför att man helt enkelt utgick ifrån att en blind har väl inget intresse av, eller det måste ha blivit fel liksom. Han måste ha blivit hitlurad eller gått vilse, eller man kan ju inte liksom söka upp ett politiskt sammanhang där man dansar på gatan eller liksom där man sprider flygblad som handlar om att bilismen tar över staden eller sådär. Och då var jag ju tvungen att säga det, att nej, men jag gick hit liksom. Det var ju inget svårare än så. Det var väldigt uppenbart. Alltså, jag tror jag fick ytterligare en fråga. Ja, men du menar alltså att du vet vad det här är för någonting? Ja, det var så uppenbart att de inte trodde att jag liksom var som andra.
Du har bara gått vilse.
Ja.
Vilse och lättledd. Lättlurad.
Och helt utan liksom egen vilja eller... Ja.
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 Jag vet inte.
Och då tänker jag faktiskt att nog för att jag tror att poliser kan vara speciella på ett sätt. Det tror jag faktiskt. Alltså att det söker sig vissa personer till den typen av kår. Och det har gjorts undersökningar som visar att vissa politiska värderingar är verkligen överrepresenterade där. Men så tror jag faktiskt att poliser är mycket som människor i allmänhet. Så att jag tror att det är väldigt många som inte ser oss som politiska personer.
Funktionshindrade är oundvikligen medborgare i Sverige, åtminstone i teorin. På pappret har vi lika rättigheter, kan rösta, delta i debatter, initiera politiska sakfrågor. Men i praktiken skapar dålig tillgänglighet, nedvärderande och segregerande behandling och diskriminering i största allmänhet en situation där vi har långt från full delaktighet till samhällets olika arenor. Medborgarskapet är den del av den personliga identiteten där individen är helt och hållet en politisk varelse. Den del där individen ser sig i förhållande till sin omgivning. Så om Finn har rätt och personer med funktionshinder inte ses som politiska varelser, måste vi kanske fundera över själva vårt medborgarskap. Individen har kanske själv ett ansvar att hävda sin rätt i ett orättfärdigt samhälle. Thoreau är en av de tänkare som funderat kring detta med styre och rättvisa. I hans text Om civil olydnad skriver han: den praktiska orsaken till att majoriteten, sedan makten väl har kommit i folkets händer, tillåts och under lång tid fortsätter att härska är, när allt kommer omkring, inte att den med största sannolikhet har rätt, inte heller att det förefaller minoriteten vara det mest rättvisa, utan att den fysiskt sett är starkast.
Det känns som att en massa åtgärder som finns i det här samhället finns liksom till för att på något sätt hela tiden skjuta en marknadsekonomi lite sådär i rätt riktning så att det inte ballar ur alldeles. Alltså det finns en massa arbetsmarknadspolitiska åtgärder och lönebidragssystem, och det är så mycket som hela tiden går ut på att vi får ju inte se sanningen i vitögat. Vi får ju liksom inte börja ifrågasätta systemet på något mer grundläggande sätt, utan nej, vi måste, det är hela tiden symptombekämpning. Och jag tycker att det är ett väldigt problem faktiskt med ett samhällsskick som är så pass kopplat till en marknad, eftersom det är så mycket som inte kan, som inte en marknad liksom kan tillgodose. Och det känns också som att handikapprörelsen i sin strävan efter att undvika att ha politisk ställning i mer traditionell bemärkelse också spelar med i det här systemet. Alltså att man är så himla rädd att positionera sig på en höger-vänster-skala. Och man är rädd att liksom alliera sig med grupper som kanske då befinner sig på en, som tydligare har positionerat sig på en höger-vänster skala. Så att till slut så blir det ju en väldigt tam politik på det sättet också. Oavsett nu civil olydnad eller inte, så blir det bara, det blir så defensivt hela tiden. Man kan aldrig vara offensiv.
Civil olydnad är ett verktyg som diskuterats och analyserats noggrant av de många funktionshindrade som idag använder sig av det i sin kamp. Det är inte något man anammat för att det är kul eller häftigt. Det är något man bestämt sig för att pröva efter noggrann eftertanke. Enligt Thoreau är människans samvete alltid överlägset statens lagstiftning. Så här skriver han: jag anser att vi bör vara människor först och främst och undersåtar därnäst. Det är inte lika önskvärt att visa respekt för lagen som för det rätta. Den enda skyldighet som jag har rätt att gå med på är att vid varje tillfälle göra det jag anser rätt. Moral och rätt, eller laglydnad. Sari Nyqvist berättar om processen fram till att aktionerna startar.
Ett ganska avgörande möte för mig var när jag träffade Finn Hellman och Finn har ju alltid varit oerhört mycket för civil olydnad. Och då träffades vi på ett möte som handlade om färdtjänst genom handikapprörelsen. Och sen så bestämde vi oss för att vi skulle göra en kurs om civil olydnad. Och då träffades vi först i ett års tid, en gång i veckan, och käkade pizza och pratade civil olydnad. Vi diskuterade mycket, dels historiska bitar av civil olydnad och liksom vad det är bra för, och sen mycket det här liksom det här, vad är moraliskt korrekt och riktigt. Alltså även om det finns en lag, men om den lagen då inte följs och att jag därigenom blir förtryckt, så är det ju kanske moraliskt korrekt då att bryta mot den lagen för att påvisa vilket fel det är som dagligen begås. Såna diskussioner hade vi mycket, och jag tror att den här långa processen till alltså att vi träffades ett år innan och att vi verkligen gav det tid att prata om det gjorde också att jag inte var så rädd för lite mer obehagliga situationer som kan inträffa när man gör en aktion och ställer till besvär för människor som till exempel vill resa med kollektivtrafiken.
Unga funktionshindrade som utför civil olydnadsaktioner möts ibland av åsikter från allmänheten att de sysslar med barnsligheter. En reaktion som kanske är förståelig när man står där med matkassarna och tiden för hämtning på dagis rinner ut samtidigt som ett gäng funktionshindrade sätter sig på tvären och blockerar en gata eller två. Hur ser de som utför aktionerna själva på detta? Jonas Franksson tycker...
Ja, men det är bra, tycker jag. För att folk reagerar så därför att man kommer in och ruckar lite på deras världsbild och världsuppfattning. Och man blir skrämd och kanske lite rädd och vet inte hur man ska förhålla sig till det. Och då är det lätt att försvara sig genom att tycka att man håller på med barnsliga saker och att man har gått över gränsen. Jag tycker att det är viktigt när man håller på med en politisk kamp att man vågar gå över gränsen då och då. Och om inte någon hade reagerat på det, då hade man inte gått över gränsen. Så att att folk reagerar innebär att vi faktiskt håller på att skapa en förändring. Men då måste man också vara beredd att ta stryk på olika sätt. Ekonomiskt, fysiskt, psykiskt, bli skrattad åt, vad det nu kan vara.
Du står ju för vad du tycker. Och om du också tar ditt straff, då är det korrekt och riktigt, tycker jag. Om jag ställer mig i vägen för en buss, så gör ju jag det för att jag tycker att visst, jag begår en olaglig handling, fast det är ett större brott att kränka mig i över 20 år som de faktiskt har gjort. Och därför så ser jag det här som någonting som jag är skyldig att göra för att lyfta upp den kränkning som det är mot mig när de inte gör det de ska göra. De som är ansvariga för att handikappanpassa kollektivtrafik och hela samhället i stort.
Och om du också tar ditt straff, då är det korrekt och riktigt, tycker jag, säger Sari. Straffet framhävs ofta som något centralt vid civil olydnadsaktioner. Genom att offentligt stå till svar för sina aktioner och föra sin talan inför rätten skapar man legitimitet kring sitt handlande och publicitet kring sakfrågan. Förebilderna kommer ofta från plogbilsrörelsen, vars målsättning är avrustning. Några av oss minns kanske plogbilsaktionen mot Saab i Linköping på sommaren 1993. Aktionen handlar om att avrusta stridsflygplan av typen JAS Gripen. 4 personer dömdes senare i tingsrätt och hovrätt till 1 års fängelse och skadestånd. Plogbilsrörelsen beskriver själv hur det bör gå till på sin hemsida. Genom att stanna kvar på auktionsplatsen och fredligt invänta arrestering inleds en dialog om de frågor som en auktion lyfter fram. Vapenexport, krigsmakten, demokrati, etik och så vidare. Målet är att nå en överenskommelse mellan de berörda, det vill säga ett demokratiskt beslut. Är det viktigt med öppenhet när man utför civil olydnad? Är det viktigt att ta sitt straff? Vad har straffet egentligen för funktion? Finn har funderat mycket kring de här frågorna.
Det där är något som jag faktiskt funderar på väldigt mycket för tillfället. Eller jag har gjort det under en längre tid. Men jag har inte riktigt kommit fram till vad jag tycker där. Jag tycker nog på ett sätt att det är lätt att överdriva straffets betydelse. Det är också någonting som står i centrum väldigt mycket i plogbilsrörelsen. Jag kan inte se att det finns ett, som det nästan låter som där, ett egenvärde i att bli straffad. Det kan jag faktiskt inte se. Utan självklart är det så att blir det en rättegång efter aktionen och blir det ett fängelsestraff till exempel eller ett bötesstraff, det gör att folk tvingas till att ta ställning på ett annat sätt än om man bara får höra talas om att det har skett en aktion eller får höra att några planerar att göra det eller att man läser om det i tidningen. Men det där har ju också att göra med att vårt samhälle är så juridiskt uppbyggt att ett lagbrott blir alltid så att säga kräver liksom samhällsmedborgarnas reaktion på något sätt. Och det är väl bra att folk tar ställning i för sig tycker jag, men jag tror att man kan få dem att göra det i alla fall. Och det kan, tycker jag, finnas någonting elitistiskt över att glorifiera straffet, därför att alla kanske inte, det kanske inte passar alla lika bra. Så avskräcker vi faktiskt vissa från att delta. Och det kanske aldrig blir en massrörelse. Man kanske bara blir en liten, liten grupp som har tänkt igenom det här väldigt noga och som är beredda att lägga om sina liv helt utifrån ett aktivistiskt engagemang. Och det kanske inte alla är, och det kanske inte heller är därigenom revolutionen kommer komma. Utan man kanske skulle komma väldigt långt bara ifall folk var aningen som är olydiga. Helt enkelt. Det kanske skulle räcka.
I ett pressmeddelande den sista januari 2003 inbjuds allmänheten till rättegång. Den 19 februari klockan 14.30 ska Katrin Jonsson från Socialekologisk aktion och Finn Hellman från Synskadade socialister står till svars inför Stockholms tingsrätt. Deras brott, att tillsammans med andra aktivister för andra gången har målat övergångsställe på Lugnets allé, huvudstråket i det nybyggda området Hammarby Sjöstad. Hammarby Sjöstad var tänkt att bli en spjutspets vad gäller tillgänglig miljö för funktionshindrade. Istället har området under hela sin livstid blivit föremål för en skarp och återkommande kritik. Handikapprörelsen har gång på gång på gång påtalat brister i tillgängligheten. Trots detta händer ingenting. I pressmeddelandet förklarar Anders Mattsson. Gångpassagerna som dominerar i korsningarna i Hammarby Sjöstad bygger på att man ska ta ögonkontakt med bilisten, men det kan man ju inte som synskadad. Dessutom innebär de obevakade korsningarna vid tvärbanan, där tågen har företräde, att funktionshindrade får svårt att korsa gatan. De åtalade aktivisterna avslutar självas inbjudan. Att dras inför domstol är på sätt och vis att få ett erkännande. Den konflikt som tidigare hölls i dunkel dras nu fram i ljuset. Jag menar konflikten mellan de som har och de som inte har makt att utforma den miljö vi lever i dagligen, säger Katrin Jonsson, en av de åtalade. Tidigare har våra aktioner bemötts med tystnad, men i och med rättegången är det slut på den repressiva toleransen. Nu går den politiska processen in i ett nytt skede, säger Finn Hellman, den andra aktivisten som åtalats. Vi blir inte avskräckta vid tanken på ett eventuellt straff, utan tror snarare att rättegången i sig kan fungera uppviglande och inspirera fler att göra aktioner, avslutar Finn Hellman från Synskadade Socialister och Katrin Jonsson från Socialekologisk Aktion som önskar alla välkomna till rättegången. Rättegången hålls och aktivisterna blir dömda till 30 dagsböter och skadestånd på 8500 kronor. 8500 är vad det kostar att tvätta bort övergångsställen på en lördag. Vad tycker andra inom rörelsen? Utanför rättegångssalen frågar vi Jonas Franksson och Fredrik Larsson hur de ser på rättegången.
Jag tycker att det är väldigt bra. Därför att det visar att man tar de här aktionerna på allvar. Och att man behandlar de som utför de här aktionerna som vilka samhällsmedborgare som helst.
Ja, till att börja med så är det ju intressant att det har varit en rättegång. Alltså nu under rättegången så ställdes frågorna på sin spets. Vad är det för samhälle vi ska ha? Är det ett samhälle för några få eller de som inte har funktionshinder eller för de som har mycket pengar? Eller ska vi ha ett öppet, tillgängligt samhälle som alla kan ta sig runt i och leva i under drägliga premisser? Sen tycker jag det är högst anmärkningsvärt och sorgligt nästintill att personer döms då till så pass hårt straff som det faktiskt var fråga om här. För att man helt enkelt har en strävan att vi ska ha just det här öppna och tillgängliga samhället. Och där man dessutom har så att säga hjälpt stat och kommun att fullfölja de åtaganden man har lagt på sig själv när det gäller tillgängligheten. Jag tänker på FN:s standardregler som Sverige har undertecknat för över 10 år sedan faktiskt. Jag tänker på de utfästelser som har gjorts i skriftlig och muntlig form från kommunen när det gäller tillgängligheten. Inte minst i samband med Hammarby Sjöstad där man har sagt att det ska vara en spjutspets för tillgängligheten. Samtidigt som man då kan visa, bland annat med hjälp av en undersökning från en arkitekt som har specialiserat sig på tillgänglighetsfrågor, att Hammarby Sjöstad tvärtom är undermåligt på de flesta tillgänglighetspunkter. Och övergripande kan man säga att de åtalade belyste det här väldigt bra. Och trots det då, så att säga, så valde domstolen att fatta det här beslutet. Domstolen var inte enig, vilket kanske tyder på att det ändå var någon som lyssnade på vad som sades kring de här mer övergripande frågorna.
Det är ingen tvekan om att de unga funktionshindrade som tillämpar civil olydnad har tänkt igenom saken noggrant. Det är inget lustigt jippo de ägnar sig åt. De riskerar ju inte bara att bli straffade. Skadestånden kan också bli höga. Kanske de riskerar tillräckligt mycket för att driva igenom förändringar. Men de är en liten grupp av individer. Och kanske det ändå är som Finn befarar att det strikt reglerade sättet att utföra aktioner på riskerar att för alltid göra frågorna och kampen till ett projekt för en liten utvald skara. Är det verkligen nödvändigt med civil olydnad? Och kommer det någonsin att bli ett verktyg för handikapprörelsen i stort?
Ja, jag tror faktiskt att det är det. Därför att inom årens lopp, och handikapprörelsen är rätt gammal nu, så har det visat sig att mycket av de frågor vi driver, de antingen ignoreras, glöms bort eller på annat sätt hamnar i skymundan i både samhällsdebatt och det politiska livet. Detta trots att handikapprörelsen faktiskt är väldigt aktiv och med i många referensgrupper, samrådsorgan av olika slag, inte bara på statlig nivå utan också lokalt och regionalt, så är det med en förödande konsekvens som de handikappaspekterna på samhällslivet hamnar i skymundan. Och det här är vi rätt många som har tröttnat på och börjat se civila olydnadsaktioner och alternativa påverkansformer som ett nytt grepp som vi tror att hela handikapprörelsen måste ta under väldigt noggrant beaktande framöver. För vi tror att det kan vara en utväg och ett fönster så att säga, som vi inte har provat hittills men som kan ge väldigt mycket tillbaka. Inte minst vad det gäller att sätta fokus i debatten på det vi vill ha. Det vill säga en rejäl diskussion om maktförhållanden, tillgång till information, tillgänglighet i den fysiska närmiljön, arbetsmarknad, utbildning och alla samhällssektorer berörs egentligen Därför att, som sagt, funktionshindrade finns i alla samhällsgrupper, inom alla sektorer i samhället, men tenderar att spela en väldigt undanskymd roll i samhällsdebatten jämfört med många andra grupper.
Du har lyssnat på Motstånd, en plikt. I programmet deltog Sari Nyqvist, Finn Hellman, Jonas Franksson och Fredrik Larsson. Intervjuer och research gjordes av Susanne Berg. Radio Independent Living hittar du på www.independentliving.org.